Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med. Hallå Mervi.
Hallå Gunilla.
Vi kommer fortsätta prata valp.
Ja, svårt. För vi vill ju vara kvar i grunden. Vi vill ju att det ska kännas sådär att man verkligen täpper till lite det här, alla saker som lätt kan uppstå i ett hundägarskap. Och där valpen är ju starten.
Det är så ljuvligt att prata om det här oskrivna bladet. Och vi har tänkt att de kommande två avsnitterna kommer handla om både lite utmanande situationer och hur vi kan söka hjälp och hitta lösningar för valpägare. Och kommer du börja lite om personligheter kopplat till detta och även att storleken på valp kan också medföra hur vi tänker och hur mycket vi är på tå för att hitta lösningar. Och först alltid då den här spaningen från förra poddavsnittet som vi gav till dig som lyssnar. Vilka tankar har du kring trygghet för ett nytt litet liv, i det här fallet valp? Och det vi har fått in, det är att ni säger att man gör så gott man kan. Vilket jag tycker är jättehärligt. Ambitionen finns. Och att man ser till att det blir en bra start och att man försöker minska och göra fel. Och de här ambitionerna att minska göra fel, det är ju det tror jag alla har i vårt liksom utgångsläge, och samtidigt är det ju så att vi kommer göra fel. Ingen går ju felfri genom livet, och framförallt inte när man är ny eller i starten på någonting som man inte vet så mycket om. Så det här med att göra fel, det är ju så vi också lär oss ny kunskap, viktiga erfarenheter som vi får genom att vi provar nya saker. Och med det så tänkte jag inledningsvis nämna lite om den här bekvämlighetszonen som jag tycker passar lite in här. Att vi kan vara i den här trygga mittpunkten där inget nytt händer, utan vi är där för att vi känner att det är där vi kan hämta näring och kraft. Och det stämmer ju väldigt väl in när vi har en liten valp i hemmet. Och där vi också värnar om att vi kan skydda det här på bästa sätt. Och då kommer ju de här djupa instinkterna in, att vi skyddar det för att det är någonting som vi behöver skydda för att inte kan försvara sig själv. Och sen då, om vi frågar oss när utveckling sker, så är det ju faktiskt då när vi sakta flyttar oss ut från den här mittpunkten, från den här kärnan, att vi vidgar våra cirklar och så småningom så bryter vi igenom ett skal. Så vi lämnar det här varma, bekväma, och det kan ju vara både lite obehagligt och resurskrävande. Men om vi är medvetna om att vi kan, avvakta med de här stegen ut mot att bryta det här skalet, så kan ju det också vara en trygghet att vi med fördel kan vänta när vi har små valpar hemma. Att vi kan sakta portionera ut livets lektioner i takt med att vi kan känna oss nyfikna och stabila när vi känner oss redo. För det här lilla livet då, det behöver ju tid, och vi behöver inte jaga utmaningar eller att vi behöver känna att vi ska tänja på våra begränsningar eller på något sätt vara på tå för utveckling. Och det är den här utmaningen som jag har en fråga till dig, Mervi. När märker du att valpar har fått växa för snabbt mentalt? Att de har fått lämna den här trygga punkten för tidigt?
Ja, alltså det är ganska så tydligt egentligen, för att det är viktigt att man förstår att valpar är livliga. Men skillnaden mellan livlighet och stress kan vara ganska hårfin. Men det är precis det som sker, det är att valpen blir stressad när vi skyndar på för mycket med saker som den inte är redo att hantera. Det finns ju väldigt mycket inom det här med att man har man socialtränar sin valp. Och att socialträna en valp är ju bra så länge man gör det utifrån vad en valp klarar av. För om vi tar en ung individ ut i den stora världen för snabbt, så kan det bli att den blir mera stressad och orolig. Och det kan också resultera i att den blir mera bitig, mer hoppig. Den kan till och med bli aggressiv för att den har för svårt för att hantera sin vardag. För att den får vara med om för mycket som den inte riktigt kan ladda ner, om man säger så.
Mm. Och vilken ålder kan det här vara när man tycker som valpägare att nej, men nu borde vi väl ändå kunna lämna den här trygga lyan och ge oss ut, när man egentligen kanske kan vänta lite till? Kan man säga någon tidpunkt på det, eller kan man förstå när det är läge att förflytta sig?
Det här är någonting som det finns inga färdiga svar, och det är därför som det kan bli lite svårt. Men däremot så det riktigt viktiga svaret är: läs av din valp. Och när man lär sig att kommunicera med sin valp på deras språk, då ser man också om det pågår oro, eller om det är en som vill utmana lite mer, eller om det är en som är nyfiken och intresserad av sin värld. Så en del valpar behöver längre tid innan de är redo, medan andra kan vara redo mycket tidigare.
Mm. Och då kommer vi in på personligheter då, för det har inte med ras att göra, eller?
Nej, det har ingenting med ras att göra när de är små valpar, utan de kommer ju växa upp och få egenskaper. Och redan har kanske som valp egenskaper som de kommer att vara lite mer duktiga på, så beroende på vad det är för ras. Men själva grunden är ju då personligheten, som är: hur är just den här personligheten? Och jag tänker också lite på det här med att när vi blir valpägare så behöver vi inte känna att vi alltid ska vara i den yttre världen mer än att vi ska gå ut med vår valp. Alltså, vi behöver inte besöka platser och så vidare, för det har inte valpen behov utav. Om det inte är så att vi verkligen behöver ta med, som när Karma var valp, så efter ett par veckor så var ju hon med mig i butiken, men då var ju jag noga med vilka signaler jag sände så hon kunde ligga där och vila och jag kunde jobba på. Så hon har ju varit med under många år. Men jag tänker mest också på att det är så mycket som vi behöver tänka på i början. Bland annat bara att valpen ska bli rumsren. Då går vi ju ut ständigt. Vi går ju ut och så ska vi få valpen att tryggt göra ifrån sig. En sak som är vanligt är att vi tar ut valpar på promenad, och sen när vi kommer in, då gör valpen ifrån sig. Och det finns en orsak till det här.
Mm-hmm. Berätta.
Du ville veta, jag ville att du skulle fråga. Orsaken är att när ett flockdjur, en liten valp, föds in i en flock, så ska den inte med de äldre i flocken i början. Och att när man väl är med så sätter man sina dofter ute när man har varit någonstans. Mm. En valp, den säger: jag vill inte sätta mina dofter där ute ännu. Så därför väljer jag att sätta dem inomhus, så att det inte blir så att det är någon utifrån inkräktare som känner att det finns en valp i den här lyan. För att vara valp är ju sårbart.
Mm.
Så, och de vet ju inte att vi låser dörrar på kvällar och så. Så här finns det djupare instinkter som kickar igång. Men däremot, om man börja med att vara ute med sin valp mycket, och så är man i närområdet, så det varje gång kommer kiss och bajs, varje gång utan promenad, då får man ju det här att funka, att ja, ute gör du ifrån dig och inne behöver du inte göra det. Men om det blir det här glappet där det blir otryggt, där valpens svärd blir för stor, då kan det bli så Och det är vanligt att valpen gör ifrån sig inne. Och då handlar det inte bara om att inte den har lärt sig, utan den liksom har varit ute en timme. Och så kommer den in och så sätter den sig och bajsar det första den gör.
Mm. Och vad är ditt tips då? När det händer?
Ja, om det händer inomhus, då är det bara att torka upp och ignorera totalt valpen. För det, där går vi inte in i någonting, utan det finns ingenting som händer där. Det enda vi gör är att vi torkar upp. Super, super viktigt. Jag har hört skräckhistorier där människor, hundägare har fått tips om att gnugga valpens nos i bajset och så vidare och så vidare. Det är så hemskt, så det, ja, jag har inte ord för det. Men det är verkligen bara ute. Beröm lugnt, inget överdrivet, bara visa, jag tycker om att du har gjort ifrån det här ute, det är jättebra. Och man kan till och med ge en godis och säga, nu är du duktig. När det sker inomhus, ingen uppmärksamhet, ingenting, torka upp och rasta hunden och se till att vara i fas hur gott det, så gott det går med en valp. Så att mest att det inte blir ett stressmoment där vi är rädda om våra mattor och golv. För har vi skaffat valp så är det ett djur vi har, och då behöver vi vara beredda på att det kan hända saker.
Mm. Klokt. Och det här med de som har stora valpar, alltså på grund av att det är en stor ras, och de som har små valpar, kan man se olika utmaningar där med sitt valpägarskap?
Ja, faktiskt. Och jag tänkte att i nästa avsnitt så ska vi prata lite mer om det här när valpen är stor och fortfarande väldigt omogen men har krav och kanske till och med stress. Så jag tänkte det här med olika typer av hundar, att vi tar det vid nästa, och så ska jag tala om lite utmaningar vad vi kan få som är naturligt i den första tiden med valp. Och en sak som jag tycker är väldigt viktigt att tänka på, det är ju maten. För många tänker att ja, men mat, det är väl bara att ge vad valpen vill ha och följa lite vad den tycker om och så. Jag tänker att om vi följer vad uppfödaren har gett valpen från början, och så tar vi med oss det hem. Mm. Och så ger vi det under ett par veckor, och sen så väljer vi såklart vilken mat är det vi vill ge. Och då så är det matkommunikationen som är viktig. Alltså att vi alltid ger mat utifrån ett gott ledarskap och låter inte valpen styra upp det. För då har vi en tonåring och en äldre hund som kommer vara väldigt kräsen och kommer att kräva vilken mat du ger och så vidare. Och då kanske du behöver byta mat ofta för att din hund säger, ja, jag vill inte ha det här, du får hitta på någonting annat. Det är alltså en hund som har tagit över något så viktigt som matmakten.
Mm. Och vad är vanligt att vi gör när vi sakta sakta förlorar den här positionen då, genom att göra fel, eller vi vill väl men det blir fel i hundens värld?
Ja, alltså det som är vanligt är ju att dels så har man inte kunskap om det naturliga, så är det ju att man tar ögonkontakt och ber valpen sitta, eller man krånglar till det i matsituationen istället för att göra det enkelt. Och det är ju förbered maten, kalla på valpen om den inte är hos dig, ställ ner och så är det valpens mat. Men det som sker, det är ju att om valpen nu bara nosa på maten eller bara tar lite grann från maten, då blir ju vi oroliga att inte valpen får i sig det som den behöver.
Mm.
Och då börjar det smygas på att, ska jag byta mat? Ska jag ge någonting annat? Ska jag lägga på någon topping? Och det här kommer smygande, och sen till slut så har man en tonårshund som ha total kontroll på matsituationen. Och det här är viktigt när vi pratar om mat, att det här handlar om friska hundar som kan utmana och testa oss. Så en frisk hund som matvägrar, den utmanar dig i ledarskapet.
Ja.
Och det får man tro vad man vill om, men så är det.
Mm. Och varför, vad är det den vill ut, vad är det den... Vad handlar det om då när den utmanar ledarskapet?
Vi behöver backa till att det är ett flockdjur. I en flock så finns det en ledare eller flera som omger en familj. Om det är så att valpen inte är säker på vem som leder flocken så måste den ju testa. Mat är den grunden som handlar om överlevnad. Det är så viktigt att veta vem är det som har den här matmakten egentligen. Och när jag pratar om makt så menar jag den goda makten över att någon annan har ansvaret. Och är det så att valpen är förvirrad över vem är det egentligen som har ansvaret i den här flocken? Ja, då börjar den att testa oss via maten. Och det är då som det sker den här matvägen och så. Det finns mycket annat i matsituationer också som vi kan prata om i separata avsnitt. Men det är ju om valpen till exempel tidigt skulle börja morra eller visa på något annat sätt aggressivitet och så. För det handlar ju också om instinkter som kommer ifrån ursprunget, om man säger. Att man måste behålla sin mat, för annars så överlever man inte.
Så om vi skulle sammanfatta den goda matmakten, hur vi kan servera vår valp en mat på ett konstruktivt sätt, eller ett naturligt sätt kanske det heter i valpens ögon, så är det ingen ögonkontakt och inte toppa med något extra gott om vi märker att valpen inte äter direkt. Och det tredje, var det något tredje du sa eller något som vi ska tänka på, som alla goda ting brukar ju vara tre?
Ja, det är väl mest att vi också kan tänka på den känslomässiga reaktionen som blir. Så, för är vi medvetna om att vi känslomässigt påverkas av att valpen inte äter, då blir vi också lite starkare och tänker så här, aha, det här är naturligt. Nu gör min valp så här för att. Just och så det. Börjar vi bli kunniga och känner att okej, men då behöver ju inte jag var orolig för att inte min valp har fått i sig tillräckligt, utan jag kommer ju igen servera maten med samma kommunikation. Och en valp brukar ju få, till exempel, många valpar får ju 4 gånger om dagen.
Ja.
Så då har ju vi som människor, valpens ägare, 4 möjligheter varje dag att säga vem har ansvar för maten. 4 gånger kan vi säga varje dag. Det är väldigt viktig kommunikation till valpen som sen bygger på andra saker.
Precis. Och när du har ställt ner skålen, valpen äter och valpen inte äter upp, och går där, hur ska vi göra med skålen?
Så fort valpen har lämnat sin skål så plockar man upp den, vare sig den är tom, halvtom eller full. Upp med skålen omedelbart.
Varför det?
Därför att skålen används också som ett sätt att informera vem är det som har ansvar för maten. Många hundar kan börja slicka i skålen lite maniskt samtidigt som de tittar på sina människor. Andra valpar börjar slå med tassen i skålen för att säga, hörru, ni har inte skött er, kom nu och lägg mat i min skål. Vilket vi människor kan tolka som att du är hungrig. Och så springer vi dit och ger valpen mat. Då är det valpen som ställer villkoren, vilket i början inte blir ett problem just där och då. Men när valpen får möjlighet att göra så här mot oss eller med oss, så blir det ju såklart att den växer upp och tänker, dig kan jag köra med. Det betyder att jag har mer ansvar än vad du har.
Ja. Fascinerande. Så med de tipsen, tankarna kring den goda matsituationen, så tror jag vi avrundar det här första avsnittet som handlade om valp med lite mer utmaningar och med också en avrundande spaning till dig som lyssnar. Har du exempel på när du har lämnat din bekvämlighetszon och förflyttar lite ut mot kanten? Och hur kändes det då? Alltså när du prövar någonting nytt, när du går ifrån det här trygga mittpunkten till att prova någonting nytt, hur kändes det då?
Precis, jättespännande om du som lyssnar vill vara med och bara verkligen plocka lite den här känslan som faktiskt tar oss till olika vägar, gör att vi beter oss på ett visst sätt.
Precis. Tack Mervi, vilken spännande serie vi har nu och framför oss. För nästa avsnitt då kommer vi prata om hur vi kan söka ännu fler lösningar kring utmaningar.
Ja, snarare så kommer jag faktiskt att berätta lite grann om lite case hur det kan vara när en valp inte är så himla enkel.
Ja, och det är minst lika viktigt att fånga upp. Bra, Mervik.
Ja, och vi har så mycket, så vi kommer att ha många såna här avsnitt, så att jag ser verkligen fram emot nästa.
Ja, okej, tack du som lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då.
Tack så mycket, hej då, hej.
Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.